Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå, 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 hallå.
Yes, hallå. Och ja, det där började bra. Jag fick en morot i Thirstupen direkt. Ja, hallå, säger vi. Välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv, som alltid på plats i Örby utanför Stockholm.
Hallå.
Och mig, Per Bjurman, i New York. Och nu ska vi spela in vårt 449 avsnitt. Det är en lite mini-milstolpe nästa gång.
Ja, precis. Det är väl inte tillräckligt stor milstolpe för att jag ska tappa självinsikten igen och börja sjunga. Men det får vänta 50 avsnitt till.
Nej, det tycker jag. Det tycker jag du absolut kan köra en liten 450-sång.
Ja, okej. Okay. Vi får se om jag hittar på någonting till nästa vecka. Det, jag kanske besparar ifrån det. Eller så får jag feeling och så blir det sång i inledningen av nästa podd igen.
Hur långt, vi hinner inte till 500 den här säsongen, va? Eller?
Nej, jag tror inte vi lyckas klämma in 51 avsnitt här innan.
Nej, det...
Det tror jag inte.
Det är ju ett i veckan, så det är faktiskt, det är ju ett år nästan tills ja, vi når 500.
Precis, det är här i januari mörkret nästa år som vi får ljusa upp med lite 500-firande helt enkelt.
Ja, men nu är det faktiskt inte januari så länge till. Det är därför jag är på lite bättre humör än vanligt idag. Det är ju sista januari. Så ja. Snart har vi, om bara några timmar har vi januari bakom oss. Och det är ju ingenting annat än halleluja för mig. Bevis på att kanske finns en gud ändå. Jag tycker januari har pågått ohyggligt länge. Varför kan inte maj och juni pågå så här länge? För?
Ja, precis. Det är orättvist. Ja. Men februari då i den bjurmanska kalendern, hur ser den ut?
Nej, det är inte mycket, nej, det är inte mycket att komma med heller. Men den är ju några dagar kortare och den följs inte av sig själv.
Nej,
så att februari är lättare att stå ut med. För att när det är februari är klar, då är vi i mars. Då börjar livsandarna verkligen återvända.
Just det, då blir det ljusare utanför fönstret och det är trade deadline och det är slutspurt av grundserie. Ja. Då leker livet igen.
Ja, det gör det absolut. Ja, jag skulle inte säga att det leker nu, men vi har ju, sen vi hörde sist så har det ju liksom stannat av lite här, för nu är det de flesta lagen på bye week. Så här, spelarna, varenda bättre solstol i Karibien och Florida är upptagen av djurbenta hockeyspelare utan tänder. och så blir det All-Star då i helgen. Några matcher har ju spelats, det var ju till exempel, alltså det är några strömmatcher som spelas den här veckan och det verkar ju som att de lagen redan har gått på ledighet också. Igår kväll var det faktiskt kanske den tråkigaste NHL-omgången i världshistorien.
Ja.
Två matcher, St. Louis-Columbus 0-1 och San Jose-Seattle 2-0, där sista målet då satt i tom kasse på slutet.
Ja.
Så det var ju fruktansvärt bedrövliga matcher.
Det var ju knappt att de kom över 20 skott per lag också i den där Columbus-St. Louis-matchen. Alltså. Det var ju...
Nej. De var redan på väg på semester.
Ja, då är det faktiskt nästan så att man mer ser fram emot de här All-Star-matcherna som vi brukar döma ut den här tiden på året. Det är ju lite för mycket jippo för vår smak, eller i alla fall min smak.
För din smak, ja. Jag är ju inte riktigt lika negativ som du. Jag förstår ju värdet av det här. Det är ju inte för de som, det är inte för er som sitter och tittar på underliggande siffror direkt.
Nej, det är inte så mycket kurser och sånt där som räknas
här. Det är inte så allvarligt, men de har ju unga fans också, de har ju barn. Och när femårige Jonathan Ekeliv hade ju älskat det här, eller sjuårige i alla fall.
Ja, mina starkaste All-Star-minnen, det är ju som liten knodd liksom, på VHS-band med Owen Nolan och sånt där. Så att ja, styrker väl den tesen.
Ja, men det går ut på, för att de minsta fansen ska ha kul och komma nära och se dem utan hjälm och så. Att man får en mer relation till personerna eller karaktärerna. Ja. Och nu är det ju då i Toronto, och det dras ju på lite extra alltid när det är i detta hockeymäcka.
Ja.
Så det är ju tre dagar, och jag tror ju till exempel att på torsdagen då är det en draft.
Det
har de inte haft. Ja, det blev ju väldigt kul. Sista de vågade ha det var i Columbus, jag tror 2015.
Ja.
Då hade alla spelare stått i baren rätt länge innan de kom in på scenen och körde sin draft. Så det var ju,
det påverkade väldigt, tugget i positiv riktning här.
Ja, det var ganska lössläppt om man säger så.
Ja, just det.
Nu ska det vara med publik inne på, det ska vara på Scotia Bank Arena, så vi får se. Men det är kändisar, alla lagen har en kändis, Justin Bieber och sådana är med.
Mm.
Och sen är det en skills competition då, där de har försökt hotta upp saker och ting med de, vad är det, 12 stycken som de gör ju upp om $1 million. Så det ska ju vara lite mer prestige i det då.
Ja, det är ganska stor skillnad mot tidigare när till exempel Hardest Shot, då har ju liksom Chara eller Shea Weber eller sådär gjort upp om det, alltså sådana som verkligen skjuter hårt. Men nu är det de här 12 utvalda storstjärnorna som kommer att göra upp i samtliga kategorier. Det är inte så att man toppar laget när det är Hardest Shot för Pacific Division till exempel, utan det är 12 spelare som tävlar individuellt, sen är det utslagning eftersom och så avslutas det, då är det bara 6 spelare kvar tror jag, i en hinderbana eller sånt där, så samlar man poäng under loppets gång, och så är tanken att kröna den ultimata liksom skillsmästaren som kan allt helt enkelt.
Ja, och det har de väl gjort för att de har ju sett att under, alla satsar inte precis 100% i vanliga fall i skills competition heller.
Nej.
Lika lite som de gör sen när det blir match. Men ja, det där kan väl bli lite, jag tror inte, de kommer väl hålla extra på Nyllet och Matthews i de där sammanhangen. Kan det bli lite? Jag tror det. Det kan bli lite spännande.
Ja, med blågula ögon sett så får vi här på Nyllet. Och Elias Pettersson som är också uttagen som en av 12. Jo.
Ja, det blir ju överhuvudtaget en stark svensk närvaro. Vi har 6 stycken i och med att Jesper Bratt nu också kom in och ersätter Jack Hughes. Som dock ska dit och vara med och vara kapten i laget.
Ja, med sin bror.
Det blir liksom, ja, det blir ju fest. Liksom. Men ja, det är ju... I modern tid åtminstone rekord. Vi har aldrig haft 6 stycken när jag har varit med på det här. Och jag har varit med sedan 06 och 07.
Ja, vi kan ju namedroppa dem bara så här. Det är Elias Lindholm, Filip Forsberg, Rasmus Dahlin, Elias Pettersson, Wilhelm Nylander och då allra sist Jesper Bratt som kommer med här på slutet.
Ja, men det är kul. Det är ändå ett fint betyg för oss.
Ja, precis. Och så är det då... Återigen understryker jag liksom att det är ju då lagkaptenen som draftar sina lag istället för att vi har... Pacific Division mot Metropolitan och så vidare, eller World vs North America eller vad det har varit, eller Eastern mot Western och sånt där, utan nu är det ju faktiskt spelarna som är kapten för varsitt lag.
Ja, vi får se. Jag tycker i och för sig att den hade varit roligast, Europa eller liksom Nordamerika mot Europa, det hade varit något.
Ja, och det här minns jag också då när vi backar 20 år tillbaka tiden, mina VHS-band och sånt där, då var det ju World vs North America, och det tyckte jag var kul. Då satt man och höll det på Europa ganska hårt, trots att det bara var All-Star och trodde att det var på riktigt. Och att, så här. Men det kändes som att det var lite prestige då ändå.
Ja, det var mycket svenskar också, vill jag minnas. Sundin och Foppa och Alfie och Marcus Näslund och så.
Ja, det var ingen dålig svensk period i NHL-världen det heller.
Lidas förstås också. Ja,
just det.
Jag vet inte hur många framträdanden han gjorde, men ja.
Ja,
ja, men det blir, och som sagt, det är Kanada och det är Toronto. Det kommer nog att bli... Vi är lite drag. Men det kommer också hänga en skugga över den här tillställningen. För att det kommer ju definitivt att komma upp. Gary Bettman håller en årlig presskonferens. Och då kommer det att pratas inte i första hand om All-Star-fest. Utan om den här historien vi var inne på redan förra veckan. Då, om de här 5 spelarna som har blivit kallade av polisen. För att bli i London, Ontario, som ligger söder om Toronto. Och på måndag ska ju då polisen där hålla en presskonferens om anklagelserna mot de här fem spelarna.
Mm.
Som ju då, som vi pratade om, har fått tjänstledigt från sina lag för att åka till Kanada helt enkelt. Ja, de ska inställas hos polisen för att ta del av de här anklagelserna mot dem. Och nu har ju då namnen släppts också officiellt både av polisen och av advokaterna till de här spelarna. Så nu kan vi nämna dem som alla visste vilka det var. Så det är ja. Då Carter Hart i Philadelphia, Dillon Dubé, eller hur säger man?
Dillon Dubé som ju spelade i Calgary och var lagkapten i JVM-landslaget ja. Då 2018. Mm.
Och Michael McLeod och Cal Foot. Mm. I New Jersey båda två. Och så är det han i Schweiz.
Exakt, Alex Formenton. Tidigare åtta var
ja.
Han.
Ja, ja och för NHL är ju den stora frågan då som kommer att tas upp här. Hur kommer man att hantera det här? Alltså, det är ju så att de anmäler sig och de blir ju inte inspärrade nu utan det blir ju i väntan på rättegång då. Och det är tydligen en sån backlog i Ontarios rättssystem. Så rättegången är inte att vänta förrän 2026.
Oj, oj.
Alltså det är två år då. Och de här spelarna, kommer de att tillåta spela i NHL ändå? Ja, ingen vet hur NHL har fortfarande inte uttalat sig, så ingen vet ju om det.
Nej.
Och det finns många aspekter. Det är inte säkert att de kommer in i USA igen, de som spelar här nere. Alltså Jersey-spelarna och Carter Hart, att de är insläppta i USA, men de har såna här allvarliga anklagelser hängande över sig. Man vet inte det heller.
Nej.
Det hör ju dock också till saken att samtliga har utgående kontrakt.
Ja.
Frågan är, annulleras de här kontrakten och sen blir de alltså jag har ju otroligt svårt att se dem spela igen. Alltså, det skulle ju vara sån jävla vad heter det? Bad option för NHL ja. Om man bara låter dem usel goodwill liksom.
Nej,
man
precis.
Inte tar det här på större. Det är som att man inte tar det här på allvar då. Det är klart, killarna måste spela vidare liksom.
Och speciellt så som det har varit de sista åren när saker och ting har framkommit som har tystats ner. Inte bara Hockey Canada utan även av till exempel Chicago Black också. Så här.
Ja. Ja, det här är... jag tror inte Gary Bettman ser fram emot den presskonferensen mycket för det kommer att vara det som...
Det finns mycket frågor att ställa.
Ja, verkligen. Det kommer att bli... Vad har till exempel deras utredning? För ett år sedan sa Bettman att vi är väldigt nära... De har haft sin egen utredning om det här.
Ja.
Vi är nära en konklusion sa han för ett år sedan och sen har vi inte hört något mer.
Till vilken punkt de kommer där? Ja, ja. Det vill man ju också veta.
Ja. Alltså det där kommer vi att få återkomma till den presskonferensen och så den som polisen i Ontario ska hålla upp.
Ja, precis. Nästa vecka blir det
eller
intressant
i London,
att se
Ontario.
Hur mycket vi vet då. Mm.
Ja. Ja, i övrigt då Jonte Onskan, Bambi, Broccolipajen. Vad ska vi prata om?
Ja, alltså vi kan säga redan nu att i slutet här så blir det backparstema. Förra veckan satt vi och rankade kedjorna i NHL den här säsongen och nu ska vi ranka backparen istället. Men först har vi väl lite så här små nyheter vi har tänkt vi ska komma in på. Jag vet inte exakt i vilken ordning, men vi kanske kan börja med att gamle Zach Parise, 40 bast i sommar, är tillbaka i NHL och hoppas kunna vinna en Stanley Cup i Colorado.
Ja, 39 år gammal har han signat ett billigt kontrakt med Avalanche för resten av säsongen. Och han behöver ju inte mycket pengar heller eftersom han samtidigt är avlönad av Minnesota.
Exakt.
Han köptes ju ut därifrån och får fortfarande 7 miljoner per säsong. Eller vad det är.
Ja, alltså så mycket dras mot lönetaket den här säsongen och ett ja. Eller två år till. Men om man pratar i faktiska pengar som han får av Minnesota så är det ju ungefär samma lön som man får här av Colorado, drygt 800 000 dollar fram till 2029 från Minnesota.
Ja,
det går ingen nöd på han.
Nej, och han kommer ju då inte in i Colorado för att vara någon stjärna utan han är ju tänkt som ett komplement på djupet. En djupspelare i tredje och fjärde kedjan och där tror jag definitivt att han fortfarande kan göra lite nytta.
Ja, alltså jag tycker faktiskt att det är en rätt bra värvning av
ja,
Colorado.
Ja, det tycker jag med.
Även om man
helt
som sagt,
spontant.
Ja, precis. Även om man är 39 bast och fyller 40 i sommar då. Men alltså de två säsongerna han har göra där i Islanders så spelar han faktiskt 82 matcher i båda. Och ja. Sista säsongen gjorde han över 20 mål. Och just det här med att han ska vara en djupspelare. Nästan alla mål gjorde han i 5 mot 5, alternativt i boxplay. Det var bara 3 han gjorde i PP. Så han är ju liksom en... Det är ju ungefär motsvarande roll han ska ha i Colorado nu. Att spela i en tredje kedja kanske. Och den rollen axlar han ju väldigt fint i Islanders i fjol. Han är inte heller där var han ju någon stjärna längre liksom. Men han har blivit en bra liksom komplementspelare längre ner i hierarkin. Som jobbar hårt, kan använda sig i defensiva situationer och uppenbarligen pytsa in uppemot 20 mål fortfarande. Och han har hållit sig i form hela säsongen. Och så här. Jag tror att Islanders och Lula Muriello fortfarande hoppades att han skulle skriva på där. Faktum är att matchen som fick Lane Lambert sparka där mot Minnesota borta, det är ju i Minnesota, Minneapolis som han fortfarande har hållit till här, Zach Parise, så käkar han middag med sina gamla Islanders-polare. Och då, då hoppades väl de kunna övertala honom och signa där, men så torskar de ju med typ 6-0. Och kort senare så valde han Colorado istället. För han har ju aldrig vunnit Stanley Cup, Zach Parise. Han har spelat nästan 20 år i ligan, debuterade 2005, över 1200 matcher. Det verkar vara hans största motivation här när han kommer tillbaka in i ligan.
Det är väl klart.
Ja.
Vid 39 års ålder så börjar man inte om för, bara för att det är kul att spela med sina gamla polare, utan det är ju chansen att till sist ändå kunna förverkliga drömmen om en Stanley Cup. Han är ju väldigt seriös och jag tror att han passar bra in i Nathan McKinnons rike där med gäller inställning och så. Och dessutom så tror jag ju att han har en väldigt, väldigt god chans då. För mig har Colorado de senaste veckorna sett ut som en riktig contender igen. Alltså. De är inte heller lika bra på djupet, eller har inte varit fram till den här signingen då som de var när de vann 2022. Nej. Men alltså spetsen är ju alldeles ohygglig med McKinnon och Mikko Rantanen.
Mikko Rantanen. Måste ju köra den varje gång man får chansen.
Ja.
Så är det.
Och Cale Makar förstås, Devon Taves, men ohyggligt bra. Mördande.
Ja, vi får slänga in massa gamla NHL-podden-klassiker. Men om de skulle ha ett maximal flyt här att alla frånvarande spelare är tillbaka i slutspelet, till och med en Gabriel Landeskog, vilket ju inte är helt uteslutet, inget man ska räkna med. Om Valeri Nichushkin kommer tillbaka, Arturi Lehkonen är ju tillbaka nu också, verkar det som. De får in Zach Parise dessutom. De kanske gör något ytterligare vid deadline. Ja, de kanske seglar upp som den stora favoriten till slut, Avalanche.
Jag skrev idag en krönika i printupplagan om att Nathan McKinnon just nu är världens bästa spelare. När han hade den förra veckan hade han en uppvisning mot Washington när han gjorde 4 mål och en assist. Och det såg ut som var så lätt. Och kommentatorerna i Ball Arena skrek att this is the best player on planet Earth and it's not even close. Jo, det är det. Det är close, är det ju. Fast han är... det är ju Kucherov och McDavid och några till som också har fantastiska... Framförallt Kucherov. Kanske sitt karriärens säsong. Han också.
Ja.
Men just nu tycker jag... När, i sådana där gånger, då ser det ut som att McKinnon har nått liksom max. Han är på... Han peakar nu. Det här, han är mitt i sin prime. Och det känns som han liksom... Han är så bra som en sån... Ja. Med sin talang... Han liksom står på, vad skrev jag? Han står på tå på fjälltopp.
Ja. Jo, nej, men jag tror att det är absolut prime Nathan McKinnon vi sitter och kikar på den här vintern. Ja, jag håller med där. Och eftersom McDavid har haft lite skadeproblem i alla fall i början på säsongen och faktiskt inte lika omänsklig. Vi pratade lite om förra veckan när Edmontons enorma segersvit som fortfarande håller i sig och som kan bli rekordmässig här om de slår Vegas efter All-Star-uppehållet. Att McDavid leder ju poängligan internt även i den här segersviten, men absolut inte med marginal. Det är liksom som, inte som att han gjort så här 35 poäng på 16 segrar utan typ 19 liksom.
Ja, fast vi vet ju vad han är ju alldeles otroligt gudabenådad också.
Absolut, han är världens bästa spelare, men just nu är det Nathan McKinnon, det håller jag faktiskt med om. Och jag vill ju som Tampa-fan såklart lyfta fram coach också.
Ja, men absolut. Det är ju inte bara bias från din sida. Han, håller du med om att det kan vara hans bästa grundserie någonsin?
Jag vill ju bara påminna alla om 18-19-säsongen som slutade i fullständigt haveri där mot Columbus. Men Tampa var så överlägsna i grundserien. Då vann ju Kutcherov poängligan i enorm stil. Han gjorde 128 poäng och den första på enormt länge att komma upp i sådana nivåer.
Ja, men just nu ser det ut som att poängligan kan ju nå enorma nivåer. Han och McKinnon är ju indragna i ett eget race här om första platsen. Liksom. De står på 85 respektive 84 poäng nu. Och halva serien är spelad. Det kommer ju att bli liksom fantastiska poängskörder till slut.
Ja, precis. Så det känns som att de liksom det är viktigt för dem att ha sitt face högst upp där när man går in på nhl.com/stats, att det är Kucherovs bild som syns, ja, inte McKinnon. Så när liksom den ena gör hattrick, då gör McKinnon fyra mål eller vice versa. Ja. Alltså, typ. Alltså, de gör ju, det har varit enorma poängskörder för bägge. Och de spel, det som har varit lite pikant är att de ofta har spelat varannan kväll. Inte samtidigt, så de har sett vad den andra gjort och sen liksom motiverat. Ja. Så att det är alltså en poäng i nästa match.
Ja, ja, så att nu var det en liten utsvämning här, men Parisi har valt rätt, tycker jag. Och Colorado har valt rätt. Det är mycket bra mid-season signing.
Och jag vill lägga till det som jag berömde Chris McFarland och Joe Sakic så mycket för när de tog in Arturi Lehkonen då för 2 år sedan innan sin Stanley Cup-vinst. När det var så mycket snack om att de skulle gå för Claude Giroux som var det hetaste namnet på marknaden då som kostade väldigt mycket att knyta till sig. Men så valde de Lehkonen medvetet istället för att de passade bättre in i deras spel och de behövde liksom inte knyta till sig någon ny kille och konkurrera med plats i PP utan de behövde en renodlad 5-mot-5-spelare.
Ja.
Och faktum är att Lehkonen liksom hade ungefär lika mycket 5-mot-5-poäng som Giroux då, dubbelt så mycket tacklingar till exempel och så. Och jag tycker Parisi, det är just för andra tredje kedjan, inte en ny PP-spelare de behöver och då sett till priset så är Paris liksom perfekt utifrån behov.
Det, ja, men det gäller ju det där, och inte bara ta in så stora namn som möjligt utan identifiera vilka pusselbitar som saknas och sen hitta dem och knyta till sig dem. Det är nästan alltid så man når framgång. Inte som Rangers i fjol och bara ta in Patrick Kane för att ägaren älskar honom liksom, och älskar stora namn. Det är inte nödvändigtvis...
Ut i första rundan.
Ja, precis.
Mm. Ja, tvärtom så är det ju så att såna här tredje backpar, tredje kedjan, perfekta pusselbitar, att det är sådana som i slutändan visar sig bli Stanley Cup värda. Kolla på Tampa Bay till exempel, deras titlar. Så att det, ja, jag tror Parisi kan ingå i den skalan.
Ja. Ja, nu väntar vi bara på att någon ska knyta till sig Phil Kessel också. Jag såg att någon... panel på TNT pratade om det här om dagen, att han är fortfarande väldigt angelägen om att få hitta ett lag och spela resten av säsongen.
Och hålla liv i sin svit.
Nej, han struntar ju egentligen i svit, han vill bara spela. Liksom. Han vill in i ett omklädningsrum igen och vara med i tugget. Liksom.
Ja, det förstår jag. Det. Alltså, kanske inte, han kanske inte passar lika bra in i den här 5-mot-5-grejen som jag pratade om med Zach Parisi. Men det är ju en karaktären då, och han har ju verkligen motbevisat det här gamla argumentet att man inte kan vinna med Phil Kessel. Nu har han 3 inskriptioner i bucklan, så att, det går ju att vinna med Phil Kessel.
Ja, ja, jag skulle ju för väldigt billig pengar, skulle inte, om man nu har utrymme och så, då skulle inte jag tveka om jag var, ja, vem ska man ta? Det finns många, men det kommer nog att lösa sig närmare mars där, tror jag.
Ja, jag hoppas också det, vi vill se Kessel i ligan. Jag kan tänka mig att han liksom säger då att nej, ni får absolut ha mig som healthy scratch och sådär. Alltså det har ju varit en grej tidigare att lag inte vågar trada till sig eller signa Phil Kessel för att de inte vill vara klubben som förstör hans Iron Man streak då.
Jag tycker Toronto kan ta in honom.
Ja, igen.
Där har han ju varit förr.
Ja, det var där han kallades för omöjligt att vinna med, så att ultimata revanschen.
Mer, vi har ju då i Philadelphia en sak, det är för Owen Tippett. Kanske lite oväntat, 8 år och 6,2 miljoner av Breer. Av Breerosten, som vi kallar honom i
bloggen. Ja, på bloggspråk. Ja. Jo, precis. Nej, men,
vad säger du om den?
Ja, nej men det var ju ett mastigt kontrakt ändå får man säga för Owen Tippett, men han har ju slagit igenom i Philadelphia. Jag tycker inte det var liksom bland Philadelphia-fansen att de var, oj, fantastiskt att han kommer hit i den där Claude Giroux-traden, apropå Giroux som vi nämnde tidigare. Han var ju en av liksom, utbytet från Philadelphia i den traden. Men det var ju framförallt kanske första valet som de var mer nöjda med, Philadelphia-fansen. Men Owen Tippett har ju verkligen hittat rätt, framförallt under John Tortorella här. Som det har blivit en spelare som Tortorella gillar. Han tycker fortfarande att det finns saker att jobba med. Men han säger ju att han är on the cusp of being something really, really special.
Ja, han har ju alltid några sådana som han hittar i sina lagen av spelare som han känner att han har möjlighet att liksom göra ett fullblodsproffs av. Ja. Han älskar att hålla på med det.
Den typen hitta av projekt. Dem.
Ja, exakt. Enskilda projekt mitt i. Ja, det är en av Tårtans favoritsysselsättningar.
Ja. Ja, han har ju gjort, han gjorde ju nästan 30 mål i fjol, så det var ju succé. Då fick han ju sitt genombrott. Och i år här, framförallt på slutet, innan skadan faktiskt har drabbats av nu, så var ju riktigt het. Alltså gjorde ju så här 10 mål på 12 matcher typ. Och är väl on pace för över 30 mål den här säsongen. Så att det är en bra spelare om en tippet. Det passar perfekt in i Tortorellas Flyers hockey här. Den här säsongen är de ju otroliga i kontringsspelet. De är liksom typ topp i NHL när det kommer till att utnyttja motståndarnas misstag och sen sticka iväg kontringar och göra mål och förvalta sina chanser där. Och Owen Tippett är ju en typisk sån spelare då, med sin speed och sitt skott. På juniornivå var han ju en otrolig sniper liksom. Han gick ju 10 i draften 2017. Före typ Nick Suzuki och Martin Natchez valdes precis efter. Men som, det var ju, Florida trodde väldigt mycket på Tippett då, men han slog ju aldrig riktigt igenom där. Men här i Flyers Tortorella hockey så det är liksom perfekt uppbyggt för hans spelstil.
Mm. Nu, de har ju varit en stor positiv överraskning fram till alldeles nyss. Nu, innan uppehållet här så hamnar de i en riktig svacka och förlorar 5 raka faktiskt.
Ja.
Det kanske är en justering att de kanske har överpresterat lite grann. Eller så är de bara slitna. Det är jobbigt att spela under Tortorella.
Ja, jag tror det är lite både och där. Och de kan vara lite slitna av schema tror jag också. De var först till 50 matcher. De har typ avverkat sina västmatcher redan nu. Alltså det är otroligt vilket västtungt schema de har haft. Faktum är att resten av säsongen har de bara en match kvar utanför sin egen tidszon. Chicago borta. De har varit på alla de här västra Kanada och Kalifornien och sådana roadtrips. Så att man kan förstå om de är lite slitna och att det kan vara skönt att åka från Tortorellas hårtork och sitta där.
Ja, de behövde nog den här ledigheten kom nog väldigt lägligt för deras del.
Ja.
Gjorde den.
Ja. Jag lägger till där också faktiskt att de har signat nytt också med Ryan Poehling, 2-årskontrakt. Och det som jag vill säga med det är ju en djupspelare som också Tortorella då uppenbarligen gillar. Men det som är lite pikant i sammanhanget tycker jag att han också gick i första rundan 2017. Det är väldigt speciellt draft för Flyers att titta tillbaka på eftersom att man hade ju tur då i draftlotteriet och missade väl precis slutspel men hade jättetur i lotteriet och fick andra valet och tog då Nolan Patrick och trodde man att man hade sin nya franchise center klar.
Vad hade de?
Franchise center.
Ja. Ja.
Vad sa jag för någonting?
Franchise.
Sin nya franchise center klar va? Ja. Det är så man säger.
Ja.
Vem valdes trea? Ja, det var ju Miro Heiskanen, 4. Cale Makar, 5. Elias Pettersson.
Så
gick ju bet på några kanoner där får man säga. Och så Nolan Patrick har ju tyvärr fått lägga av nu på grund av sina hjärnskakningsproblem. Otroligt tråkigt. Men de fick ut lite grann av den där 2017-draften ändå kan man säga. Eftersom att Owen Tippett gick 10, spelar nu i Flyers. Ryan Poehling gick 25, spelar nu i Flyers. Och Morgan Frost gick ju också där i slutet av den första rundan, vald av just Flyers och är kvar i laget. Så att 3 spelare från 2017-draften, även om Nolan Patrick blev en superflopp.
Mm.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Apropå hjärnskakningar som du nämnde där så har ju då New York Rangers fått stänga ner Filip Hytil för resten av säsongen. Han kom tillbaks, han var ju hemma i Tjeckien och fick ta hand om sin första hjärnskakning. Kom tillbaks hit och förra veckan, det var väldigt underligt. Alltså, han var ju med på en träning i no contact jersey.
Mm.
Men lyckades ändå skada sig igen och fick hjälpas av isen. Och strax efter kom beskedet att det var en ny hjärnskakning och han är färdig för den här säsongen. Man måste ta hand om hans hälsa i första hand, vilket såklart är korrekt.
Ja, riktigt tråkigt. Han skriver ju själv att det är tuffaste tiden i hans liv som han genomgår just nu med de här bakslagen.
Mm. Ja, det där är alltid tungt och oroande på lång sikt på flera olika sätt. Men det blir ju också, det intensifierar Rangers behov av en till center. Alltså, de har 2 centrar i Mika och Trocheck.
Ja.
Men bakom dem så är det plötsligt väldigt tunt down the middle. Så nu är Nick Bonino är borta nu också. Honom vill de inte ha kvar. Han håller inte.
Nej, de har nästan ingenting. Speciellt inte om de ska fortsätta betrakta sig själva som contenders. Liksom.
Nej.
Så det är ju, ja, det är mycket surr nu. Jag tycker att Elliot Friedman, insider på Sportsnet som vi brukar referera till, var ju inne på att de kanske ska ta in två centra till och med.
Ja, precis. Men och hetaste centern där ute som väntas bli tillgänglig, det är ju då Elias Lindholm i Calgary. Elias Seb Lindholm. Lindy kallad. Jag skulle ju inte ha något emot att få hit honom, förstås. Det skulle vara trevligt med en till svensk. Och jag tror att, alltså det är ju bara det här att jag har sett vissa local skribenter här, framförallt Larry Brooks, tycker inte att de ska gå hårt in på att det här är liksom vinna eller bust, liksom. Eller vad säger man?
Ja, så kan man väl säga. På svengelska i alla fall.
Men det är något, finns något uttryck?
Stanley Cup or bust, eller vad ska man säga?
Ja, Stanley Cup or bust. Att de inte ska liksom betala för mycket för en rental. Men det tror jag inte att de, jag tror att de tänker själva att de ska gå för det. Jag tror fortfarande de har den inställningen i organisationen. Om inte annat så har ägaren Jim Dolan
det. Precis, det borde Larry Brooks veta. Ägaren ja. Tänker ju inte liksom långsiktigt. Och vi har ju sett de senaste deadlines att Chris Drury, för att behålla sitt jobb tror jag lite grann, jämfört med hans företrädare Jeff Gorton där, så måste han vara rätt aggressiv och visa, spänna musklerna. Lite nya affischnamn att tapetsera upp där utanför MSG.
Ja.
Så att, och Lindholm är ju största namnet på marknaden just nu.
Vem mer ser du som en tänkbar center?
Ja, alltså den som det snackas mycket om som är rimligt såklart, det är ju Sean Monahan. Det kanske inte är riktigt, men han har väl kanske inte samma affischnamnsvärde längre. Men faktum är att han har ju verkligen studsat tillbaka efter sina skador den här säsongen och gör ju succé i Montreal. Har faktiskt gjort fler poäng.
Nog skulle han funka i tredje eller fjärde kedjan.
Absolut,
man.
Det vore en stor förstärkning i den rollen. Alltså, har ju faktiskt som sagt gjort fler poäng än Lindholm den här säsongen. De är ganska lika, de måste säga, Lindholm och Monahan på det viset. Att, jag menar, Lindholm är första center i Calgary nu. Tidigare var ju Monahan som var första center och franchise center i Calgary. båda 94 år, båda 82 som poängrekord. Ja, men Monahans fördel är ju att han har ju väldigt låg cap hit sett till vad han presterar den här säsongen. Det var ju liksom många som trodde att han skulle vara tvungen att lägga av på grund av sina skador för något eller några år sedan. Men är riktigt vass nu och spelar alla matcher den här säsongen. Så att nej, jag tror det kan bli lite huggsexa även om Monahan måste säga. Och det är klart att Rangers är med i den matchen. Däremot måste vi säga, det sägs ju att det kan vara lite känsligt och lite jobbigt ändå för Chris Drury att ringa till Jeff Gorton. Det är de två som måste förhandla i så fall.
Det tror jag är bullshit.
Det tror
de har varsin, ja, det tror jag. De vet vilka roller de har. Jag tror inte de är det minsta att det är något personligt agg påverkar den sortens verksamhet. Nej. Vi är inte på skolgården nu.
Nej. Ja, nej, men andra
men däremot namn, ett annat namn som har dykt upp är Adam Henrik, och det tycker jag vore mer bekant, för hans adelsmärke här är att han är Rangers dödare.
Exakt. Jag tänker framförallt 10 år tillbaka i tiden då.
Ja, 2012. 12 år tillbaka.
12 år tillbaka är det nu. Oj.
När Devils slog ut Rangers, ja. Då var det ju han som avgjorde såklart i konferensfinal.
Ja.
Som nog, ja, den borde Rangers ha vunnit. De borde ha varit i final då med mot LA. Och kanske hade de kunnat haft lite större chans än vad Devils hade. De blev ju fullständigt tillprattade av Kings.
Ja.
Det hade Rangers blivit också. Men, han känns väl också som en helt okej tredje center, tycker jag.
Ja, det tycker jag väl också. Han gjorde ju faktiskt 2 mål mot Rangers här i deras senaste möte också. Så han är ju liksom en notorisk Rangers-dödare. Så det är lika bra att plocka in han då.
Ja, if you can't beat them, join them. Eller vad, hur man säger.
Ja, precis.
If you can't beat them, trade for
them. Värva dem. Ja, precis. Ja, konstigt språkbruk från mig då. Det brukar jag försöka på. Men Jack Roslovic har jag sett lite i Columbus. Det är väl kanske okej alternativ, billigt i en tredje kedja som rental och sådär. Ja. Ett namn som jag tycker är jätteintressant som har dykt upp lite grann på listor och så här kring trade baits, som ju absolut inte säkert att han är tillgänglig, speciellt eftersom han har ytterligare ett år kvar på kontraktet efter den här säsongen och spelar ett lag som fortfarande slåss om en slutspelsplats, Seattle. Om det skulle vara så att Seattle tappar lite mark, vilket de gjort här på slutet i slutspelsracet, och är sellers vid deadline om en dryg månad här. Janni Gård.
Jaha. Ja, det varit, ja, vi pratade om Wennberg. Ja. Vi pratade om Wennberg för ett tag sedan.
Ja, jag förstår att du kanske snarare tänker på Alex Wennberg. Han är ju UFA, så det är ju säkert så att Wennberg skulle vara tillgänglig om Seattle sellers. Mm. Men Janni Gård, jag som Tampa-fan vet ju vad han kan göra som tredje center i slutspel. Och jag kommer ihåg i fjol när Seattle slog ut Colorado där, då sa ju Kevin Bieksa att Janni Gård är en 10 miljoner dollar spelare i slutspel. Han liksom dubblar sitt värde i viktiga matcher. Så att, ja, jag tror Rangers som har plockat till exempel Barkley Goodrow tidigare från den där gamla tredje kedjan i Tampa, att de skulle vara sugna på Janni Gård om de fick chans.
Gårde.
Som Gårde.
Ja. Vem var den andra? Det var Gårde och Berne.
Gårde och Berne, ja.
Berne har det gått dåligt för.
Adam Ernie, ja.
Ja. Ja, nej. Du, nu ska vi veta vad jag ska göra nu.
Nu är kaffepaus.
Ja, ja, jag kommer.
Ja, jag har snackat på lite så länge. Ja, men apropå Seattle, alltså, för det är som sagt, vi kan nämna några till spelare som skulle vara intressanta om de är sellers. Det är Wennberg som jag sa. Det är Jordan Eberle som är UFA. Och sen är det ju ett namn som vi har nämnt tidigare i podden som det var rykten om när Seattle låg skrynkligt till där i december. Adam Larsson sägs det att många har hört av sig till Ron Francis om. Bara 4 miljoner dollar i capit för en prime back, högerfattad, storväxt, kan spela hur mycket som helst. Ett år till på kontraktet också. Han skulle kunna generera mycket. Hallå, hallå.
Hallå, hallå,
hallå. Hallå, 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 hallå. Hallå, hallå.
Ja. Ja, jag hämtade en färsk snusdosa också.
Jaha, så nu är det riktigt kittan här för att köra. Ja. Fortsätta lite. Ska vi prata Patrik Laine då kanske?
Det kanske vi ska. Ja. Jag hade en annan övergång, men vi glömmer det.
Okej, okay, ja.
Ja, tyvärr är det ju så att Patrik Laine då, han har väldigt svårt att hitta tillbaks till det han var i början. Och nu, det har varit skador och det har varit andra problem. Och nu har han var ju på väg tillbaks här igen. Men nu har han, skriva in sig säger man väl inte, men han har tagit hjälp av ligans och spelarfackets hjälpprogram. Ja. Där de som har problem med psykisk ohälsa och missbruk av olika sorter tas ur tjänst och får hjälp helt enkelt. Mm. I hans fall verkar det röra sig om mental ohälsa helt enkelt. Han behöver hjälp. Och det har väl lite varit så här ända sedan hans pappa helt chockerande dog, knall och fall. Ja. Han har haft svårt, väldigt svårt sedan dess. Och det får man väl ha all förståelse för. De stod varandra tydligen väldigt nära.
Ja,
viktigaste mentor och allt.
Ja, ja, det som man får se som positivt i sammanhanget i alla fall är att det känns som att det är fler och fler spelare som faktiskt tar hjälp nu. Och,
ja, man kan se det så att det är bra, att, men man kan också fråga sig varför är det så många som mår så dåligt?
Ja, det är ju också en fråga.
Det är någon epidemi. Liksom. Det känns som något. Det är väldigt osunt här när så många inom samma gebit behöver hjälp för psykisk ohälsa. Vad är det som pågår?
Men jag väljer att se det positivt ändå, eftersom det här har varit lite tabubelagt tidigare, om man ska liksom bara skuffa undan sånt där och skärpa till det ungefär.
Jo, absolut. Men det är ju samtidigt illavarslande att det är så många som lever det som en hel värld betraktar som en stor dröm. Och så är det så många som mår dåligt i den drömmen.
Ja.
Vad är det för fel? Liksom? Jag tror man kommer tillbaka till det, men det är osund kultur inom hockeyn.
Ja, nej, men det finns i alla fall, för att vara på det positiva spåret igen här, så finns det några bra exempel här på spelare som har kommit tillbaka efter att ha varit i hjälpprogrammet. Alltså, kanske mest slående just nu är ju Connor Ingram i Arizona som gör supersuccé i kassen där. Och jag som gillar underliggande siffror, han är ju liksom etta i goal saved above expected till exempel. Så han är verkligen fått fart på sin karriär som höll på att ta slut där ett tag innan han sökte hjälp.
Hur många av de här 449 avsnitten tror du har passerat utan att du har använt uttrycket underliggande siffror?
Ja, det är väl kanske något enstaka. Max.
Ja, så, mitt i sommaren möjligen.
Ja, ja, möjligen. Jag har en bra streak som jag håller vid.
Ja. Ja, men visst. Ja, men jag tycker också det är bra såklart att man tar hjälp. Men jag blir också oroad över att det är en epidemi av psykisk ohälsa och drogmissbruk och elände. Det är något som är skaver ute där.
Ja, ja, men jag köper absolut den sidan och ser på det.
Men just Line, det är tråkigt med Line. Han skulle bli nya Temesellene. Vi vet ju vad vår vän Jarko sa. Han skulle göra 70 mål.
Han skulle göra 70 mål. Det var jag som sa det först. Alltså han kommer fullständigt krossa i vinna skytteligan den där Morris Richard hela varje säsong. Det var jag som sa det först. Så var det.
Ja, riktigt så har det inte blivit. Ja. Det är väl tråkigt såklart. Alltså, han var ju, när han var som bäst så var han ju en sann attraktion med ett av de mest fantastiska skotten, mest egenartade skotten man någonsin har sett. Liksom.
Ja.
Han förmåga att skjuta i, ja, lite som Austin Matthews som kan skjuta från var som helst. Liksom.
Ja,
och fruktansvärt precis och hårt. Och lite alltså svårläst.
Precis.
Svårläst skott för målvakten.
Ja, just det. Jag kommer ihåg att Antiranta sagt det någon gång. De sommartränade ihop och att han liksom, han gillar inte att möta Laine. Han släppte in så otroligt mycket mål. För att han är så svårt att läsa honom. Alltså hans skott är så maskerat. Och han behöver ingen liksom sats eller någonting så för att skjuta, utan han kan ju verkligen avlossa det från vilken vinkel som helst.
Ja, och i trånga liksom utrymmen och så.
Ja. Han är ingen Ovechkin som står och skjuter i kontoret nödvändigtvis på direktskott så, utan han har ju kontor överallt i zon. Men nej, här sista åren har han inte fått utlopp alls för den enorma kapacitet han sitter inne på.
Nej, men det går såklart hand i hand med den här de psykiska problemen, mentala problem. Ja. Du hade någon uppgift om att han ska trailas också.
Nej, men det var väl lite snack förra veckan innan det här kom ut med Line att Jarmo Kekkeläinen, det var ju Darren Drager på TSN som var inne på det att Jarmo Kekkeläinen har honom på marknaden helt enkelt och ser om det finns något intresse. Han sitter ju på ett ganska stort kontrakt i några år till.
Ja, det där är ju också speciellt. Man tänkte att det skulle bli en så bra fit där mellan dem. Att de är landsman, har en landsman som chef.
Mm.
Ja, vi får se. Vi får framförallt hoppas att han får hjälp och att han kommer tillbaka och mår bra igen.
Absolut, det är det stora här. Men jag vill lägga till dem Kekkeläinen som jag har varit lite hård mot här de sista veckorna. Det är ju fortsatt lite kaotiskt tycker jag i hans Columbus. Alltså, bara för att nämna några till exempel på turbulensen där att Pascal Vincent har ju fått en del skit här för att han ljög om Laines frånvaro så att det hade med hans nyckelben att göra. Skadan där och sen så fick han gå ut och pulla och sen David Jirisek, deras stortalang på backsidan här som varit ute och svingat mot att han skickas ner till AHL och att han minns han är en NHL-back och att han tycker oförståeligt att han ska hålla till i AHL och kolla på de andra som draftades i samma kull som redan har stora roller i NHL och han förtjänar samma speltid. Och ja, vi hade ju för några veckor sedan när vi pratade om Elvis Merzlikins trade request.
Ja.
För att inte tala om Mike Babcock-soppan inför säsongen. Så att det...
Ja, nej, det är ingen riktigt bra i Columbus. Det behövs nog en house cleaning där på front office.
Jag står fast för det, att det är dags för Kekkeläinen efter ett drygt decennium att tacka för sig.
Ja, igen säger jag Sanomat.
Ja.
Svensk profil säger det är dags för Jarmo att åka hem.
Ja, han vill kanske inte åka hem hela vägen till Helsingfors, men i alla fall kliva av kaptensrollen i Columbus.
Ja, men du, jag kommer tillbaka till den övergången jag hade där. En segway, det var, du nämnde ju Monahan i Montreal, att hans lagkamrat Brendan Gallagher blev avstängd i bara, ska jag säga, 5 matcher.
Ja.
För det var riktigt nasty och ful, smutsig armbåge i huvudet på Adam Pellick, New York Islanders backen. Mm. Ja, den matchen såg jag live och man var så här, vad fan gör han? Liksom. Det var så obvious och så fult och så liksom flagrant. Armbåge rakt i ansiktet på en spelare som redan har haft problem med hjärnskakningar.
Ja.
Och han får då bara 5 matchers avstängning trots att han är lite återfallsförbrytare. Liksom.
Han har faktiskt inte varit avstängd på, om inte någonsin i karriären, så inte på väldigt länge. Men han har en tuff spelstil, Brendan Gallagher. Men,
ja. Det borde jag ha blivit med. Men det där Department of Player Safety, man vet ju aldrig vad George Parros ska hitta på. Det är ju obegripligt att följa deras logik för det mesta.
Ja, jag håller med om det. Vi har ju varit på honom ett tag nu och tycker att det är för ynkliga domar. Jag tycker även, som var mycket snack om i början av säsongen, till exempel Rasmus Anderssons tackling på line, att det skulle ha genererat mer. Alltså sånt som, när det är smällan mot huvudet, det är sånt som ska stävjas. Det kan vara omständigheter som förmildrar, men generellt sett så ska det beivras väldigt hårt för att det skulle bli av med det. Liksom.
Ja, Trouba fick 2 matcher. Han borde också fått längre. Ja,
jag tyckte det var fult. Han, liksom, han använde ju armbågen som knytnäv ungefär. Han liksom, ja, det var ju så uppenbart. Ja. Rätt i bakhuvudet på Dorefej var det väl i Vegas.
Ja, men han har ju den förmågan att vara för mycket med armbågarna för högt upp.
Exakt, inte första gången han träffar någon motståndarskalle med armbågen med flit. Det har man ju sett.
Nej, han är kontroversiell. Du frågar om de tycker i Pittsburgh buar de ju fortfarande åt honom. Från slutspelet här när de slog ut Pittsburgh. För att han sänkte Crosby då, och sen vände Rangers den serien.
Just det, det blev ju otroligt avgörande. Ja.
Ja, Crosby var helt enorm den serien fram till dess då.
Ja.
Så att han är inte populär i Pittsburgh. Det kan jag säga.
Nej, det ska vara hårdare straff. När vi ändå är inne på den matchen, det är klart att det som fick mest rubriker direkt efteråt var ju den där Gallagher-smällen. Men inför så var det ju mycket snack om att, och det pratade vi om förra veckan, för då skulle den matchen precis spelas. Patrick Roys återkomst till Montreal. Och det var ju mäktiga scener under nationalsången i Bell Center.
Ja, han är verkligen St. Patrick i Montreal. Det var ju, det var ju video under nationalsången och stående ovationer och grejer.
Precis, de lightade ju upp 33 i taket där också, Roas tröja.
Ja, han var ju tacksam för det. Men han underströk ju samtidigt att nu handlar det inte om mig, det handlar om mina spelare.
Ja, precis. Alltså när de zoomade in honom efter det där och liksom när de fortsatte att hylla honom, då minns han, så gick han och började prata med sina assisterande och så här, såg ut som att det var game face på. Men under nationalsången, då såg man nästan en tår. Alltså. Till och med Patrick Roy blev lite berörd.
Till och med, han är ju väldigt känslosam. Han är inte bara arg, utan han är känslor överhuvudtaget.
Ja, jo, det är precis sant. Ja. Nej, det var fint i alla fall. Det är ju, att vara kung i Montreal, det är ju något alldeles extra ändå.
Ja, det är det verkligen. Ja, jag kan dra en nyhet för dig rakt upp och ner.
Oj, oj, oj.
Vancouver Canucks president hockey operations Jim Rutherford announced today that general manager Patrick Alvin has signed a multi-year contract extension.
Där kom den då.
Ja, det pratade vi ju faktiskt om senast. Så nu har Patrick också fått förlängt.
Precis, då pratade vi ju om att Jim Rutherford hade fått förlängt och att det var en tidsfråga enligt Rutherford innan Alvin också skulle få förlängt. Och nu är det alltså officiellt då. Ja, men det är ju oerhört välförtjänt med tanke på hur de har fullständigt vänt på den där organisationen och tillhör absoluta toppskiktet av tabellen numera.
Ja, absolut. Ja, kul för Patrik. Du, vad har vi mer då? Nej, vi har ingen mer.
Nej, jag tror inte vi har något mer av det vi pratade om på förhand, utan i så fall är det ju det vi ska avsluta med då, som ju är backpars special efter då kedjespecialen senast.
Ja, vi förra veckan tog vi ut, eller utnämnde de bästa kedjorna av de som är något sån här intakt, liksom vad heter det?
Kontinuerligt sitter ihop.
Ja, så kan vi säga. Ja. Och nu tänkte vi då lika med backpar. De är ju oftare satta liksom i sten, backparen. Inte alltid, men många är det. Och du har du tagit ut 5 igen?
Ja, precis. Förra veckan du körde ju mer på känsla och kommenterade lite mina och ifrågasatte vissa. Men det blir samma upplägg den här gången. Jag har ju då rankat de 5 bästa enligt mig, och det är svårt alltså. Man får ju utesluta några stycken man egentligen tycker platsar och som kanske du tycker jag borde ha med. Plus att jag redan nu har brasklappen att ja, sätta en liten gräns för hur mycket de måste ha spelat ihop den här säsongen för att jag ska kunna kalla dem liksom ett kontinuerligt.
Ja, det är ju det. Vi har ju tunga skador hos vissa som skulle ha varit med på den här listan om de hade ingått med sin normala backpartner.
Ja, precis. Ja, men till exempel, ja, men för att ta ett exempel, Hampus Lindholm och Charlie McAvoy skulle kunna vara med på den här listan sett till vad de har presterat när de lirade ihop. Men de har ju varsitt backpar i normala fall och då tycker inte jag att de räknas som ett backpar även om deras resultat ihop. Jag kollar ju som vanligt på mycket underliggande siffror. Slående bra! Men de räknas inte som ett backpar i den här rankingen.
Nej, och lika i Vegas så är ju Alex Pietrangelo och Shea Theodore otroligt, men nu har ju Theodore knappt spelat på hela säsongen.
Nej.
Till exempel.
Ja.
Ja, men låt höra då. Let's go.
Ja.
På femte plats.
På femte plats. Jajamän. Då kommer ett av mina favoritbackpar här sista 9 månader kan man säga i NHL-podden som jag har lyft fram många gånger. Gustav Forsling och Aaron Ekblad, ja. Florida Panthers.
Det är kul att Gustav har blivit sån liksom, fischnamn höll jag på att säga nästan, men han är verkligen en riktigt tung första backpars pjäs i NHL.
Ja, alltså jag tror inte, alltså apropå affischnamn, jag tror inte han har fått det där erkännandet bland den breda massan än faktiskt. Han är ju lite för ospektakulär också, men bland liksom hockeynördarna, om man ska säga, så är ju Gustav Forsling väldigt hypad nu, och inte minst i Florida. Kanske inte ett så bevakat lag sådär, men jag menar Barkov kallar honom för Norris-kandidat till exempel. Maurice har ju enormt förtroende för honom. Det här var ju det backpar som spelade mest i hela slutspelet i fjol och gick hela vägen till final. Stängde ju ner motståndarnas bästa serier konsekvent fram till att de föll mot Vegas. Men de har ju varit exceptionella den här säsongen också sen Ekblad kom tillbaka från skada. Lirat över 450 minuter, så att då kommer de med på den här listan som ett sammansatt backpar. Jag kan dra lite siffror bara snabbt.
bara för
att illustrera. De är till exempel plus 10 ihop den här säsongen. De har näst högst expected goals procent och de har 150 fler skottförsök framåt när de är på isen än bakåt, och då får de ändå starta ungefär lika många byten i egen zon som offensivt. Så att det säger ju allt hur de driver spelet framåt för Florida. Och vill jag lägga till med Gustav Forsling, även när Aaron Ekblad var skadad, att vilken backpartner han än spelar med så höjer de sina underliggande siffror med Forsling. Ta Olof Ekman Larsson till exempel i början av säsongen. Eller Brandon Montour, vem som helst som får spela med Forsling. Då ser det ofta väldigt bra ut. Så att, jag är såklart att det här backparet ska vara med på topp 5-listan. Så är det.
Och Gustav, i alla fall just nu, given i Sam Hallams World Cup-trupp, ska vi säga det?
Ja, det säger vi också. Och, understryker jag igen, nästan lika intressant enligt mig att se hur mycket pengar han får i sommar som till exempel Elias Pettersson. Det är ju så att Gustav Forsling, han är UFA i sommar. Oj. Mm.
Kommer Florida ha råd att behålla honom? Har de, precis, har de det utrymmet?
Du vet, Sam Reinhardt gör ju en fruktansvärt bra säsong. Också UFA.
Ja.
Brandon Montour.
Han kommer bli rik, Sam Reinhardt.
Han kommer bli svinrik. Brandon Montour är också UFA. Alltså det är omöjligt att de har råd med alla tre. Det blir spännande att se hur de prioriterar och hur mycket de här spelarna kan få på öppna marknaden när andra klubbar ger sig in i huggsexan.
Precis. Ja, det ska bli intressant att se fortsättningen på det, för jag tror att de två första backparen på din lista är givna, men vilka har du fått in däremellan?
Ja, precis. På fjärde plats har jag då en gammal klassiker här, favorit Jacob Slavin och Brent Burns, Carolina.
Ja, visst. Redan på pappret är det ju, alltså, det sjunger till när man ser de namnen.
Ja, verkligen. Och de är också ett sånt här backpar som har fått lira konsekvent sen Brent Burns kom då inför förra säsongen till Carolina. Då hade de fjärde mest istid som backpar i hela ligan i grundserien då. Och den här säsongen har de sjätte mest istid ihop i hela NHL. Och det tycker jag, jag hade nästan förväntat mig ännu mer. Men då ska man komma ihåg att Carolina går ju runt på, liksom, de har ingen brist på bra backar. De har liksom Dmitri Orlov för 7 miljoner dollar per säsong i tredje backpar. Så de rullar ju runt väldigt mycket och ändå kommer de här två upp i så enormt mycket istid. Nu kommer det igen här, lite underliggande siffror. De har näst flest mål ihop som backpar den här säsongen. 41 mål plus 16. Tredje bäst expected goals procent. 65 skott mer från slottet framåt än bakåt. Så ni hör ju liksom att det, och det här är också ett backpar som ofta får starta i egen zon för de är så skickliga defensivt, framförallt Slaven då som är kanske ligans allra bästa defensiva back. Så att ett väldigt komplett backpar, och Burns när han får spela med Slaven visar ju att han är inte för gammal än.
Komplett. Ett komplett backpar.
Ja, det är en franchise backar här, vet du. Så är det ju, två stycken.
Ja, ärligt.
Jaha,
ja, då är det väldigt spännande. Mm.
Eftersom du redan vet förmodligen ettan och tvåan så vill du höra bronsmedaljören.
Ja.
Medaljörerna. Och det är en svensk som är med i det här backparet. Kan du gissa?
Nej.
Nej. Mattias Ekholm och Evan Bouchard, Edmonton Oilers.
Ja, just det. Ja, det kanske jag borde. Ja, men de hade jag tänkt att angripa det för att du inte hade med.
Nej, okej. Okay, du var redan redo där med avtrycken. Ja. Ja, men de har ju funkat något så fruktansvärt bra ihop ända sedan Mattias Ekholm-traden i mars i fjol. Alltså då hade de ju helt extrema siffror. De var alltså plus 19 ihop på 20 matcher under avslutningen av grundserien. De var bra i slutspelet också. Sen var det ju en tung period där Woodcroft-misären när de inte alls fick till det. I höstas när han fick sparken till slut och McDavid var skadad, och vi ska komma ihåg att Ekholm började ju skadad under säsongen men skyndades tillbaks för att försöka som messias liksom fixa defensiven igen, men det var ju för snabbt för honom, och då såg ju siffrorna inte bra ihop med Bouchard, men sen dess är det ju extremt igen.
Messias Ekholm?
Ja, jo, men Mattias messias, ja, det kan man snubbla på.
Och då är de ändå inte första backpar riktigt, det är ju Nurse och Sissy.
Ja, men nu ska jag ändå påstå att de är ändå, de är inte på pappret första backpar, men de är det bästa backparet i Edmonton Oilers.
Ja, absolut. Ja, men. Och Bouchard har ju haft, som du säger, han har haft en enorm nytta av Ekholm. Han får liksom, han kan mer ägna sig åt det han är bra på, det vill säga sina offensiva färdigheter och avlossa sitt och hyggliga skott.
Ja. Nej, men han säger ju att det är ju underbart skönt att spela med Ekholm eftersom att han är så trygg med honom och vet att, att han vågar göra saker. Och,
skulle det är
han,
det jag säger.
Exakt. Skulle han misslyckas, han säger det själv också, att skulle han misslyckas så vet han att Ekholm kan rädda upp honom. Och har Ekholm sagt.
Du menar att hans ord väger tyngre än mina?
Ja, jag väl påstår det, va? Ja. Det är kontroversiellt. Men Ekholm har också sagt att han liksom har revitaliserats, kanske inte använder just det ordet, men av att spela med Bouchard. Alltså den här unga supertalangen som ja, det har liksom livat upp Ekholms tillvaro lite grann också. Så att det är en synergi de där två ihop. Och för att dra underliggande siffror så har vi alltså, vi pratar nu högst expected goals procent i hela ligan. Alltså, de har faktiskt, de har ju bra statistik reellt sett, alltså de har varit inne på 10 mål fler framåt än bakåt. Men de borde vara plus 16 om man ser till expected goals, så att det är liksom inte tur eller sånt där, utan de borde snarare ännu bättre statistik sett till hur det ser ut på isen. Så att, ett otroligt bra backpar. Men då har vi topp 2 och de kan du få dra där. Sen är frågan vilket ordning man vill sätta dem. Det är väl det som är lite spännande.
Det är verkligen. Men det är Colorado och Vancouver som delar på den här. I Colorado har vi Cale Makar och Devon Taves. Och i Vancouver har vi Quinn Hughes och Filip Hronek.
Mm.
Tänk om du hade sagt, nej, det var inte alls så.
jag ville ha Nick Perbix och Calvin DeHaan i Tampa Bay. Nej, men vilket backpar den här säsongen skulle du sätta som ett av?
Jag skulle nästan sätta Hughes och Ronick faktiskt. Men det är liksom bara på marginalen det skiljer sig. Det är två fantastiska backpar.
Jag säger nog, generellt sett säger jag nog som Gabriel Landeskog. Att jag skulle vilja ha Cale Makar. Liksom, och att jag skulle ta det backparet ihop med Taves. Om jag liksom var
tvungen. Ja, absolut. Men just nu pratar vi om hetast just nu. Och då kanske det är Hughes och Ronick ändå.
Ja, sett i den här säsongen har jag satt dem ett också. Kan jag säga.
Mm. Och vi kommer tillbaka till det här egendomliga i att Devisman gav upp Ronick. Man fattar inte riktigt det.
Nej, han fick ju ett första rundeval visserligen. Men det var en konstig trade. Konstig timing med tanke på att Vancouver var sellers liksom, och så gjorde de aldrig in den traden, men det var ju otroligt smart då inför den här säsongen att ha den klar och para ihop med Quinn Hughes. De har ju varit otroliga tillsammans, så här kan vi verkligen snacka liksom ljuv musik i underliggande siffror öron då, som Per Bjurman börjar få, hoppas jag. Ja, men vi kan säga att de har ju överlägset flest mål ihop som backpar. 53 stycken. Jag sa ju att Slaven och Burst hade 41 som tvåa, så det är ju, de är helt överlägsna. Och de har knappt varit inne på några mål bakåt heller, så att, jämförelsevis i alla fall. Så de är ju plus 24 som backpar.
Ja.
Och det är lite kul, jag var tvungen att kolla hur deras statistik ser ut ihop med lottokedjan då, som vi pratade lite om förra veckan. Miller, Besser och Pettersson som satt ihop här på slutet. När alla de fem är på isen samtidigt så är de 9-1.
Ja.
Brutalt överlägsna. Ja,
ja.
Så att det får bli Ronek Ljus som etta.
Ja, jag tycker jag har inga större invändningar. Jag tycker att det finns fler backpar som går att nämna. Ja. Till exempel Heiskanen nu när han kommer tillbaka och spelar med Thomas Harley som har fått lite genombrott den här säsongen.
De har skrivit upp också.
Ja. Och i Winnipeg av Josh Morrissey och DeMello.
Ja.
Det är också ett väldigt bra backpar. Och sen tänker jag ge dig, nu har de ju så mycket skador i Tampa, men Victor går ju jättebra ihop med i huvudsakligen Darren Radish, eller hur?
Ja, nu på slutet när de har spelat ihop, ja absolut, Darren Radish, jag gillar honom. Men framförallt Victor Hedman ju, han är ju van ja. Att bära lite alla möjliga som backpartner, alltså typ Jan Rutta. Drog sig med längre liksom. Men det räckte ändå till ett par Stanley Cups.
Ja, så man ska sätta ett P framför efternamnet.
Ja, nej, det ska man inte göra. Ja, för sig, det blir lite roligare tillvaro så. Men, ja. Ja. Nej, men jag har några till. Jag ville först bara säga det med Thomas Harley och Miro Heiskanen. Tänk att de har fått fram en sån som Thomas Harley som ser väldigt bra ut nu uppe på det typ 30 poäng den säsongen och väldigt mycket mål och som gör så bra ihop.
Och gör avgörande mål.
Ja, han ser riktigt bra ut, Thomas Harley. Och det är de här otroliga draftögat de har i Dallas. Man blir avundsjuk alltså som motståndarsupporter. Vi har ju pratat jättemycket om den här 2017-draften. Inte bara i Philadelphia-perspektiv här som jag var inne på tidigare i podden. Men också ur Dallas-perspektiv. Där de fick Heiskanen, Jake Oettinger och Jason Robertson i samma draft.
Ja, det är... Ja. Där kan man snacka om jackpot.
Ja, och nu har de liksom Wyatt Johnston som har slagit igenom rejält här i fjol och gör det bra i första kedjan numera i Dallas. Och så har de ju Logan Stankoven och Maverick Bork på gång i AHL. 1 och 2 i AHLs poängliga som är alldeles för bra tror jag. Redan nu för den ligan och borde få spela NHL. Men det är liksom inte plats i Dallas forwardsuppsättning för att skicka upp dem också liksom. Och det är liksom egendröftade spelare hela bunten. Alltså hur gör de?
Ja.
Och nu Harley håller på liksom att visa sig vara en toppback han med.
Ja, Dallas-Boston i final.
Jag har ju tippat Dallas som Stanley Cup-mästare ut.
Ja, det är inte alls dumt, Jonte. Ja, har du några fler backpar på din lista där? Pittsburgh, kan man nämna dem? Kan man nämna? Det var ju ett tag såg det ut som det skulle vara Erik och Marcus Pettersson ihop, men det är det ju inte. Marcus Pettersson spelar med Letang. Och Karlsson med Graves, i alla fall just nu. Kastar om rätt mycket där.
Den får spela med, alltså jag kan säga, den av Erik och Letang som får spela med Marcus Pettersson gör det ju bäst. Alltså Marcus Pettersson lyfter ju sin backpartner. Han är ju ruskigt stabil och uppenbarligen trevlig att spela med. För att dra Erik Karlssons siffror ihop med Marcus Pettersson är de riktigt bra. Förra veckan pratade vi om att Pittsburgh är ett bra 5-mot-5-lag. Att det är special teams som av en anledning fäller dem i år. Trots att de har så skickliga spelare och borde gynnas av den spelformen. Men titta på underliggande siffran med Pettersson och Karlsson. De är alltså 25-12 ihop. Alltså mer än dubbelt så många mål framåt som bakåt.
Ja.
Så att, ja, jag håller med. Det är ett bra back på när de sätts ihop. En annan svensk som har, alltså det är ju Jonas Brodin och Brock Faber i Minnesota.
Ja, just det. Ja, absolut.
Ja, Adam Larsson och Vince Dunn är ju ett backpar som spelar enormt mycket ihop. Förra säsongen var de ju i topp när det kom till istid i hela NHL och i slutspelet.
Vilken sa du nu?
Dunn och Adam Larsson. De har ju enormt med speltid. De lirar så här 30 minuter ihop per match i slutspelet där innan de till slut åkte ut Seattle. Och spelar enormt mycket den här säsongen också. Trots att Seattle ju går upp och ner så har de väldigt bra statistik ihop. Så att det är ju också ett par jag vill nämna. Sen finns det ju några till.
I Rangers har ju Fox, Lindgren och Miller Troba varit bra fram till nyss. Nu är de inte alls bra. Nu är till början med Troba avstängd och Lindgren skadad. Fox senast ner i tredje backpar. De, alltså Rangers backspel har varit under all kritik på slutet.
Lär vi ju lätt med allt möjligt där för att väcka liv i gubbarna.
Kander Miller har varit riktigt dassig säsong. Så att de kan inte, de är inte i närheten av den här Ekeliv-listan tycker jag.
Nej. Alltså de här var absolut inte nära att ta plats topp 5 på något sätt, men jag tycker de är lite roliga att nämna i när vi pratar Philadelphia och när vi är inne på mycket trade-snack och så här. Två spelare som du pratar om mycket i trade-sammanhang, inte så sexiga namn, jag kan säga det direkt, men som spelar ihop. Det är faktiskt Nick Seeler och Sean Walker i Philadelphia som många klubbar uppges vilja ha om nu Breer bestämmer sig för att vara seller trots att de ligger bra till i tabellen. Alltså det backparet ihop har ruskigt fina starka siffror alltså. Extremt försvarsinriktad roll, startar typ alla byten i egen zon, men ändå positivt liksom skottfördel framåt, släpper till väldigt lite, jättebra framåt, eller jättebra framåt ska jag säga, men de flyttar upp spelet i alla fall. Så att jag förstår varför många klubbar hör av sig till Breer om båda två.
Ja.
Nej, men sen det är klart.
Annars
Morgan Riley, TJ Brody i Toronto, men när vi pratar topp 5 i NHL så jag är nöjd med min lista.
Ja, jag tycker den får godkänt. Mer än godkänt.
Bättre än kedjor. Ja, 5 plus, okej. Hur mycket,
fyra många, sa jag.
4, okej. Okay, det var jag som hörde dröms önsketänk.
Du hör vad du vill höra.
Ja, precis. Hur många plus får kedjerankingen då? Det känns som att den inte fick lika högt betyg.
3.
3 plus. Ja, men det var bra.
Mm.
Ja.
Ja, vi får väl ta målvakten nästa gång då.
Ja, det kanske är målvaktspar.
Nej, ja, målvaktspar. Ja, det tar vi.
Eller så blir det målvakts helt enkelt. Det är ju ny månad nästa gång vi spelar in, så då ska vi göra vässina.
Just det.
Sådana grejer ska vi gå igenom igen.
Ja, och så kommer det All-Star-rapport. Jag ska packa väskan nu och ta mig mot Toronto.
Precis, du ska ju faktiskt på firmafesten, där kan man väl också kalla det, i ärlighetens namn.
Nej, jag ska vara så försiktig. Oj, jag ska jobba,
ja.
Det blir som i Stockholm i november, då hanns det inte med någon mycket fest. Inte.
Nej, vi hade ändå snackat upp det lite på förhand, att vi skulle hinna ses lite utanför Globen, men det blev ju inte mycket av den båden. Det var en dag vi hann...
Ja, det var innan du hade börjat.
Ja, då hann vi ses över ett par glas Heineken eller vadå.
Jobbet går först, så är det alltid.
Så är det, så är det. Men ja. Vi tackar för oss den här veckan då, och så önskar jag dig lycka till uppe i Kanada.
Tack ska du ha, vi hörs. Hej då.
Ja, hej, hej alla lyssnare och på återhörande. Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna. Inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two,
time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so come on. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so come on. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so come on. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so come
on. Hallå, hallå, hallå. Det är otroligt länge samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.